CTAs tenderar att gå väldigt bra när det är oroliga tider, vilket vi såg liksom förra året, så var CTAs de stora vinnarna. Jag tror väl egentligen att kommande 5-10 åren kan nog vara väldigt bra miljö för CTAs också. Just för att nu, om vi går in i ett nytt liksom 70-tal på steroider. 70-talet var fantastiskt bra för CTAs, by the way. Liksom det, du behövde bara liksom två glidmedel väl mot varandra och så tjänade du liksom hur mycket pengar som helst. Och ju mer volatilt och stökigt det är, ju mer tenderar de där att tjäna. Nu, just de här veckorna och månaderna är tuffa för att liksom, nu stiger bondsen och de ligger kort och sådär. Men det tror jag är kortsiktigt. Liksom på sikt tror jag ändå liksom att det är bra att ha lite CTA exposure i sin portfölj.
Martin Sandqvist, njuter du av att driva hedgefonder då?
Anna Svan, det är klart med det. Det är aldrig varit så här roligt.
Ja, framförallt de senaste veckorna har ju varit otroliga. Vi har massa saker vi ska prata om. Vi fick lite frågor på Twitter också. Det var någon som gav oss en utmaning och sa, nämn inte guld på 30 minuter. Men jag sa att det var omöjligt.
Det blir svårt i dagsläget, precis. För att nu har vi lite så här Lehman moment. Vi kan gå in på det, liksom det här bankdebaclet som har hänt de senaste dagarna här, eller förra veckan framförallt då, med liksom SVB och Signature. Och vi har pratat länge om liksom hur man kan höja räntan tills någonting går sönder. Och vi såg ju i Storbritannien hur där var ju pensionsförvaltarna som liksom var den svaga länken, och nu ser vi i USA då i de här nischbankerna som visar sig vara den svaga länken. Men det är mycket större än så. Det här är ett liksom systematiskt problem, och det har ingenting liksom med, egentligen med att det där det syns först. Det är samma sak som med subprime, så upptäcktes ju problemen i subprime-marknaden först, och sen spred det sig vidare. Men problemet var egentligen systematiskt för alla lån.
Men jag är förvirrad, för Powell sa förra veckan framför kongressen att det inte fanns några systematiska problem med räntehöjningarna.
Nej, men det är som Bernanke sa, att det är contained liksom. Det är alltid så de säger liksom.
Men det är alltid exakt då man ska, i det här fallet, köpa då.
Ja, precis. Och som vi snackade om, SVB fick ju utnämningen USAs bästa bank av Forbes här för ett par veckor sedan. Liksom, och sen ett par veckor senare så är den kaputt.
Ja, men ska vi köra en liten recap kanske? Vad är det som har hänt?
Ska du börja? Du är bra på att förklara saker.
Jag är bra på att förklara saker, men jag tror att det första som är liksom intressant är väl Silicon Valley Bank.
Ja, eller det började egentligen med FTX kan man säga.
Ja, precis. Ja. Men det är ju... så är det absolut. Men om vi spolar fram...
Fast det var inte så jättelänge. Det var först för FTX och sen blev det Silvergate, så var en kryptobank som konkade. Och sen nu har det spilt över till SVB som är liksom en private equity bank kan man säga.
En VC. VC-bank.
Fortfarande rätt liten. Och sen var det Signature här då i helgen. Och det är där vi står nu.
Men det som jag tycker är lite intressant med SVB då är ju att problemet har ju legat i att de har köpt alldeles för mycket long duration bonds. För några år sedan var det ju enda sättet man kunde få någon typ av ränta på sina pengar för. Och på den tiden då så sa man ju också att det kommer liksom inte ske några räntehöjningar i den här tid, för det kommer inte komma någon inflation. Men det är också, jag menar, att de hedgade ju inte den ränterisken heller, vilket ju nu i efterhand är dumt.
Nej, precis. Och det är ju konsekvensen av att ha haft nollräntepolitik så länge som vi haft det. För att det, som du säger, det enda sättet för en bank att tjäna pengar är ju att få lite ränta genom att köpa långa papper då, alltså typiskt 10, 20, 30 år, och få 2% kanske ränta. Och sen lånar man, och sen får insättarna kanske 0,5 eller sånt där, så känner de ju spreaden där. Men vad som har hänt nu då självklart är att om Fed då höjer korta ränta till upp till 5% nu, så kan man plötsligt få 5% på en T-bill, så varför har pengarna i banken? För att banken kan ju inte ge 5% till sina insättare när de fortfarande ligger och tjänar bara 2% på sina långa papper. Då är det Ebberöds bank, då är det massiva förluster, förlorar pengar, så att det går inte. Så de kan inte betala insättarna den räntan som liksom som Fed erbjuder, så att det är som är problemet. Och då flyr självklart folk banken, och det är det som har sett nu en klassisk bankrun då, först på SVB och sen på Signature. Men det är, ja.
Och nu får alla banker storstryk.
Ja, precis. Men då kommer man ut då här i helgen och så säger man att man ska garantera alla insättningar. Man struntar i den här 250 000 dollars gränsen som man hade förut. Vi ska komma ihåg, alltså på 2008 så höjde man den här från 100 000 till 250 000. Det var ju den åtgärd som behövdes liksom för att stävja 2008-krisen. Och nu går man då från 250 000 garanterat till att garantera
unlimited.
Allt.
Unlimited. Och det är också så här, för man har ju pratat lite om, och vissa kallar SVB, och att man garanterar alla insättningar då. för en bailout. Och det är det ju inte, för att aktieägarna och de som faktiskt har tagit den dumma risken med insättarnas pengar, de får ju ingenting.
Bolaget inte just i de här två bankerna, men nej. Alla andra banker får ju indirekt en bailout.
Så är det ju, absolut. Men å andra sidan, om du funderar på vad hade alternativet varit? Jag tycker ju att det här var rätt agerat. För hade det inte, jag menar, vi såg redan i söndags att folk började köa.
Ja, men då har vi verkligen någonting att diskutera om. Det...
Okej, men så här. Jag tror att det här är början på slutet. Eller kanske någonstans i mitten på slutet. För liksom det här finansiella systemet som vi har haft nu. För, jag menar, det är bräckligt. Och vi kan inte ens höja räntan till att ligga över inflationen.
Nej, utan inte ens komma i närheten. Vi är fortfarande liksom minus 9% eller sånt där i Sverige.
Ja, och det är i Sverige. I USA är den väl normaliserad beroende på vad man tittar på, kanske.
Ja,
precis. Precis. Om man tittar på liksom, jag vet inte, förväntad inflation om ett år, kanske.
Ja, då kanske man kan skruva in det där.
Men det vet vi inte nu. För nu kommer ju det här istället då leda till liksom ett större inflationsevent.
Ja, precis. För att nu Biden går ut och säger att nu har vi liksom garanterat amerikanska banksystemet, nu är allting lugnt, nu kan det vara säkert. Liksom. Men det är precis motsatsen, för att det han har sagt nu att alla insättningar är garanterade, men de är i princip värdelösa. För att det är liksom, nu kommer man trycka så mycket pengar, och för att hålla bara att garantera alla de här insättningarna, det är någonstans 18 triljoner dollar som behövs garanteras extra då av Fed. Så att ja, nu blir det massiv inflation. Och man kan inte liksom, man kan inte rädda banksystemet och bekämpa inflation samtidigt, för de är två liksom motverkande liksom effekter. Man ska göra motsatta saker.
Nej, så nu vet du, korträntorna faller ju nu. Så tvååringen föll hur mycket idag?
Ja, nej, men det slår liksom ett gäng hundra punkter per dag.
Det är typ de största rörelserna som man har sett på väldigt länge.
Marknaden är helt skitsad med all rätta. Liksom, man vet inte vad man ska göra av det.
Ja, och en annan intressant sak. Dollar går i nättaket, i och för sig väldigt kortsiktigt, tror vi. Guld går i nättaket samtidigt. Guld som är, och det tyder ju på att folk, institutioner och personer, för det är trots allt de som sitter och allokerar kapitalet på institutioner, alltså sitter och köper guld för att man tror på en systemkollaps.
Ja, nu tror jag folk, det här måste vara en wake-up call. Liksom. Om man inte har fattat att man ska köpa guld innan, så måste man fattar det nu, för att nu är det uppenbart att liksom att pengarna kommer finnas kvar, men de kommer inte ha något värde liksom. Det finns inget annat sätt ur det här, och då är det bara ett ställe att gömma sig på, eller bästa stället att gömma sig på tror jag är guld då.
Men och anledningen till att dollarn stiger nu kortsiktigt är för att först så säljs ju massa tillgångar av, och då går det kapitalet in i dollarn, och det stärker dollarn jämfört med allt annat, och sen så flödar också pengar in i guldet, och guldets market cap är ju bara en liksom fraction av dollar. Så att det är också därför som vi kan se den här kortsiktiga styrkan på dollarn samtidigt som guldet stärks.
Ja, precis. Jag tror att det är en lite kortsiktig liksom rekyl, och jag tror att dollarn är liksom på väg ner på sikt där, för att det är slutändan så är det dollarn som är centrumet i det här fiat-valutasystemet som är liksom på väg att luckras upp nu. Och nu går det väldigt snabbt. Liksom. Vi har ju snackat om det här länge, liksom, men nu det här tror jag är liksom lite Lehman moment för den här cykeln. Man ska komma ihåg att det här är, liksom, det är samma typ av kris som vi hade 2008 eller 2000 också för den delen. Det är, liksom, det är för höga skulder. Man klarar inte av liksom, små räntehöjningar, utan då, liksom, ja, då kollapsar allting. Så att det är egentligen samma kris igen, men den här gången är ju problemet att man kan liksom inte stimulera på en gång. Man kan inte liksom gå rätt ut och sänka räntan och köra QE, för att nu har vi inflationsproblemet samtidigt. Så att, ja.
Och vad tror du kommer hända då? För att vi såg ju på 70-talet till exempel, så stod ju Folke inför valet. Skulle han rädda dollarn, eller skulle han rädda liksom USAs ekonomi? Och han valde att rädda dollarn. Och Bernanke stod inför samma beslut då under finanskrisen, och han valde att baila ut alla banker istället. Vad tror Powell gör?
Kommer att baila bankerna, det är det de kommer göra. Och det är de gör indirekt nu, de bailar ut bankerna. Fast man säger att man bailar ut insättarna, så är det indirekt bankerna, för att om man inte garanterar insättningarna så kommer alla folk ta ut sina pengar, och då är bankerna köra ändå. Så att det är en bailout indirekt, man vill inte kalla det för det, för det är lite fult sådär, så, men det självklart är det. Sen hur mycket mer åtgärder de kommer att göra, det är svårt att säga om idag, men det är inte slut här än.
Nej, och så samtidigt idag kom svensk KPI in på 12% i årstakt. Tror folk har vaknat än?
Ja, men man tycker att de borde göra det. Alltså, men jag vet inte, jag tror folk är lite fortfarande så här, de förstår inte riktigt vad som händer. Liksom.
Nej, jag delade ett memo som jag skrev i februari 2021. Jag tror att KPI stod i typ 1,6 eller 2% i årstakt då. Jag sa att svenskar generellt liksom missförstår penningpolitik och hur det kan påverka oss människor, hur det kan påverka ekonomin och i längden. Och jag tror att inflationen kommer gå upp, jag tror att den kommer gå upp kraftigt och få kommer förstå vad som händer. Jag skrev det här för mer än 2 år sedan, här är vi nu, och det är fortfarande folk som säger, ja, men det är på grund av Ryssland.
Ja, precis, när man skyller på Putin, man skyller på liksom massa andra saker förutom den verkliga skulden som ligger då självklart på centralbanken och staten, som är liksom skaparna av allt det här liksom.
Och då vill jag också poängtera, hade vi inte sett så massiv QE som vi har sett, så hade Putins intåg i Ukraina absolut fått transitory effekter på till exempel energipriser och matpriser, men alltså inflationen började ju dra iväg innan.
Ja, precis, och man kan ju vara så här kritisk mot de här bankerna då. Varför liksom investerar ni i de här liksom, långa papper?
Men de hade inget val.
De hade inget val. Och de blir indirekt tvingade av centralbanker att göra det här om man liksom artificiellt håller räntan noll under så lång tid som man har gjort och tror att det inte ska ha några negativa effekter. Så de här effekterna byggs ju självklart upp tills det liksom brister, vilket det gör nu då. Så att, ja.
För jag tror att man ska komma ihåg det också. Det är väldigt enkelt att titta på så här cash management och tycka att men det var väl idiotiskt. Men vad skulle de göra då? Ligga liksom i 3 månaders superkorta T-bills och få noll? Det kan de ju inte försvara heller.
Nej, precis. Och samma sak med pensionsbolagen i Storbritannien. De var ju tvungna att generera en viss avkastning för att de var tvungna att liksom betala ut de här pensionerna. Och ja, man blir indirekt tvingad helt enkelt av centralbanken. Det är egentligen centralbankernas liksom, dåliga beteende som lägger till grund. Jag tycker Peter Schiff har en bra analogi när han säger liksom det här med liksom, man kan tänka att det är studentbal. Och alla sa ju liksom att Wall Street blev helt drunk. Och det är helt sant, Wall Street var ju drunk. Men man glömmer vem som hällde alkohol i bålen. Och det är ju Federal Reserve som står där och häller alkoholen i. Som gör att alla blir liksom fulla och beter sig väldigt dåligt, helt enkelt.
Ja, och det är också så här, sättet som... Det som händer när du expanderar penningmängden är ju att pengarna ska någonstans, och det är därför det tar så himla lång tid. För en annan invändning som jag får höra är också, vi hade minusräntor och QE under över ett årtionde. Varför syntes inte det i priserna? Hallå, är det någon som har tänkt på att fastighetspriserna har gått upp någonstans? Eller?
Ja, precis. Jag och Micke tog upp det i förra podden här med liksom varför inte har synts i KPI liksom när man sänker räntan och skapar inflation, och det är just för att man tar bort fastighetspriserna också. När man sänker räntan också så sänker man ju
hushållets räntekostnader.
Kostnader för räntorna, vilket, och det är ju som 30% av KPI, så det är klart, då går ju KPI ner, så det blir som en snöbollseffekt där att man skapar inflation och ändå ser ut som man får lägre inflation. Och nu är det tvärtom då. När man höjer räntan så försöker man bekämpa inflation, men egentligen så försöker man jaga sin egen svans för att man höjer räntekostnaderna för folk som bor självklart i hus och lägenhet och sådär, men också för företag som har räntekostnader. Så att...
men det leder ju till att, säg då för privatpersoner, för jag tänker att det kanske är lätt att anknyta till för lyssnare, att pengar är gratis, du köper en bostad, bostaden stiger i värde, du säljer den här bostaden och pengar är fortfarande gratis, du kan köpa en dyrare bostad som stiger i värde. Du säljer bostaden, får ännu mer pengar över. Du stoppar in en del av det i andra risktillgångar samtidigt som du köper en ännu större bostad som fortsätter stiga i värde. Och så här håller det på tills du inte behöver köpa en ytterligare en bostad. Och då plockar du ut pengar och så investerar du det här i risktillgångar och de stiger, och sen så vill du börja konsumera det här. Jag menar, hela den här processen, det går inte på 6 månader. Det tar 10 år, det tar mer. Och det är det vi ser nu, så att jag tror inte att man ska vara så himla förvånad. Det är lite lustigt tycker jag att svenskarna har varit så himla nöjda över minusräntan och att fastighetspriserna har stigit. Fast det har ju varit liksom en direktkonsekvens av att man har misshandlat kronan.
Alltså det är inte alla så heller som har liksom exponering mot fastigheter. Då har man ju liksom fått ett visst skydd självklart för att man har varit med i den här bostadsbubblan. Liksom, och de som har haft aktier har varit med i aktiebubblan. Men alla, det är ju inte alla som har det. Liksom. Och det är det som är så hemska med inflation. Att det drabbar ju de som har det sämst. De som inte har råd att köpa sin egen bostad eller har liksom råd att investera i aktier och annat. Det är de som liksom blir mest drabbade.
Så är det. För de hade lite marginaler innan, ja. Och nu blir de marginalerna sämre. Det är stagflation. Är det det vi ser?
Nej, det är inte stagflation. Det är en variant av stagflation, men jag tror att det är en inflationistisk depression. Vilket är liksom den fastighetsbagat. Liksom. Det är mycket mer inflation och det är mycket mer stagflation. Så det är depression. Liksom. Så att man kan säga hyperinflationistisk depression tror jag är liksom det vi står framför.
Vad tror du typ är? För jag vi ja, jag tror att deflation är uteslutet nu. Vi pratade ju lite om, skulle det finnas ett tillfälle att det blir så mycket desinflation så att priset faktiskt faller och det blir deflation kortsiktigt, vilket då skulle göra att Powell behövde reagera. Men jag menar, nu kollapsar banksystemet och då behöver de göra det tidigare. Så ja, det här CPI-mönstret, om vi tittar tillbaka om 10 år, kommer det se ganska mycket ut som 70-talet.
Ja, och jag sa ju alltid att det kommer inte vara att, liksom, att Fed gör en pivot för att de kan göra det för att vi har desinflation eller att inflationen kommer ner, utan det blir pivot för att de måste göra det. Och det är precis det vi ser nu, att liksom, nu kommer den här spriken upp i banksystemet och då måste de göra en pivot, vilket de har gjort nu och garanterat alla insättningar och liksom, så att
och hur går det för oss i fonden nu då?
Ja, nej, det
gravöl idag.
Vi borde ju tjäna pengar för att guldet går upp, men
ja. Jag är nettokort börsen, men ändå har korrelation till börsen.
Ja, nej, det är...
Det är blodigt.
Det är blodigt, men jag tror ändå på lång sikt tror jag att det här är liksom bra för vår strategi och för vårt liksom synsätt, för att det här är, tror jag, ändå kick-offen för liksom, för den här regimskiften mot liksom att försöka hitta då inflationsskydd och sånt där. Så att,
du och jag har ju de senaste veckorna använt oss av Elon Musks citat som liksom ett mantra när vi har tyckt att det känns lite tungt. Vi pratar om att vi tog ett glas och tittar ner i avisen och ibland tittar vi på varandra och så säger vi nu får vi tugga glas.
Nu bara tugga glas.
Och nu tuggar vi glas. Jävlar vad vi tuggar glas.
Men det är faktiskt väldigt bra talspråk, för att det är liksom, det är verkligen så det är. Alltså alla som driver företag känner igen sig där liksom, att det är bara släcka bränder hela tiden och det är konstant liksom, någon beskrev det som att det är en konstant knivfight. Man har en kniv som ligger bredvid nattisbordet, så bara tar man den varje dag, så är det bara att gå upp och kriga och så lägger man tillbaka den liksom. Det är det man håller på med.
Ibland när jag kan zooma ut lite ändå, ha lite andrum, så tänker jag mig att jag springer ett maraton. Jag har aldrig sprungit ett maraton hela mitt liv. Men jag tänker mig att jag springer, och nu springer jag för sig mer, men absolut inte så långt. Men jag tänker att jag springer långdistans, och ibland så är under de här distanserna så är det skitjobbigt. Och man får bara liksom, tugga glas och ta sig igenom. Och sen så helt plötsligt kommer man in i ett flow igen och då känns allting bra. Och det är lite lättare. Jag kanske borde ta en cykelanalogi, för jag har ju faktiskt hållit på med landsvägscykling.
Ja, just det, precis.
Ja, okej, jag tänker mig att jag cyklar långdistans.
Surfningsanalogi, du höll på med surfning också, gjorde du inte det? Eller du arrangerar en tävling?
Nej, men det här är ju överkurs, vill jag säga. Men jag startade ju upp en vindsurfingklubb i Malmö och arrangerade ett VM.
Udda grejer att ha på CV-t liksom.
Och då ska tilläggas att jag inte kan surfa. Men, precis. Jag tänker att just nu får man tugga glas och så får man bara andas sig igenom varje steg. Och sen kommer vi komma in i ett flow och då får man liksom komma ihåg det.
Ja,
så här är.
Och det är liksom, min terapeut sa att man ska inte se livet i små scener, utan man ska se liksom hela filmen och liksom försöka...
Och du har ju en episk film. Martin-filmen är ju ganska episk.
Martin-filmen?
Ja, du alltså, filmen om dig. Om du ska se hela ditt liv som en film.
Ja.
Så då är det ju ganska episk.
Det är precis, och man måste bara zooma ut och liksom, inte se så mycket liksom dag till dag sådär. Men och sen är också allt, liksom, allt som är värt att göra är ju jobbet per definition, så att det är liksom... Det finns ju ingenting som har värde som inte är jobbigt och svårt. Så annars skulle det liksom inte ha något värde.
Nej, så är det. Och jag sa det till en av vår styrelseordförande när jag pratade med honom igår. Att någonstans är det lite fint att vi sitter hela teamet och försöker lösa ett problem tillsammans.
Ja.
Och det var väl Martin Lorentzon som sa det. The value of a company is... värdet av ett företag är egentligen hur många problem företaget har löst.
Ja, det var bra citat.
Så att precis. Så nu skapar vi värde.
Ja.
Ja. Men vad ska man säga då? Vad ska man köpa då? Jag köpte lite Cameco.
Ja, jag tror Cameco är bra. Uran har varit lite trögt, men väntar fortfarande på take-offen där. Men som sagt, jag tror att det här är lift-off för guld nu, och vi snackade i förra avsnittet om liksom hur man ska köpa guld och att det är vikt att ha viss liksom fysisk tillgång till fysisk guld, just för att inte ha någon motpartsrisk och sådär. Så att ja, det är verkligen den rekommendation man kan ge. Men nu börjar guldbolagen dra också här, så att
jag tänkte att vi kanske kunde ta ett par frågor från som vi har fått på Twitter.
Ja, Twitterfrågor.
Twitterfrågor, för jag skrev nämligen att du och jag skulle podda, så jag frågade om någon hade lite frågor. Det var någon som sa, gilla podden men se gärna en bredare diskussion med några nya ämnen, till exempel inflation och guld, kanske med en case study från något land i Sydamerika.
Inte roligt. Ironi kallas det här för.
Briljant, guldstjärna. Men det här då?
Men vi har haft lite så här, ibland har vi liksom gått in på andra ämnen, men så här kvantmekanik, vi körde det förut, men vi var
men filosofi och kvantmekanik.
Filosofi var du inne på ett tag och precis.
Ja, men jag läser ju fortfarande filosofi, men nu läser jag i och för sig en bok som heter Freezing Order som handlar om hedgefonden Hermitage och hur han som startade den egentligen blev typ jagad av ryssarna.
Ja, för fan, att, det måste jag läsa.
Den är faktiskt helt otrolig. Jättebra.
Just det, men det med kvantmekanik också. Jag efter...
det är lite bredd. Här får vi det. Banksystem till kvantmekanik. Vad vill du säga om kvantmekanik? Nej,
det var lite roligt med tanke på Nobelprisen som gick till Aspect och de här som bevisade liksom Bells teorem i praktiken. Och jag pratade med min fru om det här. Att jag tycker det är väldigt oroväckande det här, att liksom, verkligheten finns faktiskt inte där om vi inte liksom mäter den. Och det är liksom, det är så här,
casing against reality.
Jag tycker det är en så här läbbig tanke. Men frugan tycker inte det.
Nej, okej. Okay. Har du läst Case Against Reality?
Ja. Den är jättebra. Den är lite flummig, men... Ja,
helt otrolig.
Men hela Bells teorem är ju helt sjukt när man börjar fundera på liksom att det... Men ja, det är kanske en annan diskussion.
Case Against Reality är en av mina absoluta favoritböcker. Och en person som jag faktiskt vet lyssnar på den här podden efter det, så... Efter att han läste boken så säger han att här tror du att du existerar. Jag tycker det är så himla roligt. Så det är lite så. Men tillbaka till Twitter-frågorna då. I dramatiska tider som dessa, hur ser ni på stora CTA och trendföljande hedgefonder som handlar index och räntor för miljardbelopp? Hur påverkar de utvecklingen i dessa tider? Och sen skrev han bland till, jag vet att Antelope inte är en sån fond. Men det kanske är en lite intressant fråga.
Ja,
det
var en bra fråga. Jag har ju ett förflutet inom den branschen, så att, har ju lite att säga där. Men, och CTAs tenderar att gå väldigt bra när det är oroliga tider, vilket vi såg liksom förra året, så var ju CTAs de stora vinnarna. Och jag tror väl egentligen att kommande 5-10 åren kan nog vara väldigt bra miljö för CTAs också. Just för att nu, om vi går in i ett nytt liksom 70-tal på steroider. 70-talet var fantastiskt bra för CTAs, by the way. Liksom det, du behövde bara liksom två glidmedel väl mot varandra, och så känner du liksom hur mycket pengar som helst. Och ju mer volatilt och stökigt det är, ju mer tenderar de där att tjäna. Nu just de här veckorna och månaderna är tuffa, för att liksom, nu stiger bondsen och de ligger korta och sådär. Men det tror jag är kortsiktigt. Liksom på sikt tror jag ändå liksom att det är bra att ha lite CTA-exposure i sin portfölj. Som en hedge mot den här
volatiliteten.
Jag funderade också på, tror du att det som händer i banksystemet nu kommer att påskynda eller leda till att folk ser att self-custody kanske faktiskt är viktigt ändå? Vi har ju sett att tillsammans med guldpriset så har ju faktiskt krypto dragit iväg rejält sen SVB-kollapsen.
Ja, jag tror i och för sig krypto, det är en fejkrörelse, men...
Ja, men skit i det. Nu frågade jag om self-custody.
Self-custody är precis det man måste ha. Det är liksom det vi pratar om där med tredjeparts eller counterpart risk liksom, att i slutändan så är det handlar om, folk tror liksom att de har pengar på banken, men det finns inga pengar där. Folk fattar liksom inte att de har bara en IOU mot banken, och det finns liksom finns ingenting där egentligen, så att man ska...
det är du egentligen, du tror att du betalar banken de här avgifterna för kort och de här bankavgifterna som du betalar, du tror att det är vad du betalar banken för att få ha dina pengar på deras konton, för att de ska vara din custodian.
Nej.
De tar dina pengar, de lånar ut dem till andra, de köper risktillgångar med dem, och sen så hoppas de att värdet ska gå upp så att de ska kunna ge tillbaka pengarna sen när du ska göra uttag.
Ja.
Det är så det funkar.
Jag såg faktiskt den här filmen igår, Blow, med Johnny Depp, när han är ju narkotikakung där liksom, och han har ju all sina pengar liksom i någon sydamerikansk bank där, och de säger ju bara helt plötsligt, men tyvärr nu har vi liksom nationaliserat banken här och dina pengar är borta, så att det det ska man veta om att det kan hända också. Därför jag rekommenderar lite fysisk allokering.
Lite fysisk allokering. Och då är det faktiskt någon, för i och med att vi pratade om self-custody, vilket jag gjorde för att jag ville leda in på den här frågan. Stablecoin peggad till guldpriset istället för dollarn, hur ser ni på det? Alltså det skulle egentligen vara, tänk dig att du har en gulddollar fast med self-custody.
Ja, jag tror att det är något sånt vi kommer gå till i framtiden, liksom att det blir någon variant av guld med foten. Kanske med liksom någon krypto, det kommer bli digitalt självklart liksom, och man använder liksom den tekniken på något sätt. Men jag vet inte hur självklart, men det måste ju vara förankrat någonting. Så är det helt klart. Det funkar inte det här som vi har haft de senaste 50 åren, uppenbarligen.
Och vi har ju tidigare sagt också att man egentligen inte riktigt löste finanskrisen, utan att man sköt det riktiga problemet framför sig.
Ja, kick the can down the road. Det är precis man, nu, liksom can, nu börjar den rulla i kapp här. Liksom, det...
Men precis, men tror att vi kommer hitta någon typ av lösning och att man kommer kunna gå ytterligare en cykel.
Jag tror att nu kommer det komma liksom det kommer gå i tapper, så det blir som inte att fiatförlutsystemet bara kollapsar imorgon och så går vi över till guld, utan det självklart liksom går ju liksom, som du varit inne på det här, att man fasar ut dollarn liksom över tiden och liksom det kommer vara väldigt stökigt helt enkelt. Det är det man ska vara förberedd på.
Vad tror du kommer hända med centralbankerna?
Ja, förr och senare går de ju i konkurs. Det här är en tredje centralbanken i USA som funnits, och de två tidigare gick i konkurs, och den här kommer göra det också. För att det funkar liksom inte att ha 50% av varje transaktion som ju pengar är, att en kommitté ska sitta och bestämma liksom, priser på det. Det går liksom inte.
Och jag tänker väl också lite så här. Behöver verkligen en central enhet som sätter räntan för ett större område? Jag menar, nu när alla pengar är elektroniska och därmed de flesta transaktioner också är elektroniska, borde inte priset på pengar då kunna sättas av en rätt smart algoritm någon gång?
Ja, eller marknaden behöver att priset sätts av marknaden. Liksom. Yeah. Det vore det bästa, men nu har vi liksom haft det här systemet så lång tid och som du säger,
och de vet
liksom
nog vad de gör. Jag menar, Ingves gjorde så gott han kunde. Och Thedéen sitter ju på en riktig bajsmacka.
Ja, precis. Ja. Och det är klart, det är inga dåliga människor här. Det är smarta personer, men det är liksom...
Det är världens svåraste jobb.
Ja.
Och
de kan inte säga sanningen heller. Som Bernanke har ju erkänt liksom i intervjuer att han under liksom 2008-krisen, huskrisen där, så ljög han i princip. För att han sa att han kunde säga sanningen. Och de tror ju lite att det de säger påverkar marknaden så mycket, så de måste helt enkelt sugarcoat it.
Tänk om Paul hade suttit framför kongressen och kongressen säger, ser du några liksom risker i systemet? Och han hade sagt ja.
Ja.
Vad hade det gjort?
Nej, precis. Då,
det går inte. Det går inte.
Så
inte avundsjuk, vi tror inte de är dumma. Vi tror bara att, fattar inte varför man väljer den karriärbanan från början.
Inte onda heller kanske, men jag tror att det finns liksom en brist i förståelse. Alltså, vi tror ju lite mycket på den österrikiska skolan och många är ju stöpt den här keynesianska skolan, och är man det så då tror jag att man missförstår hela konceptet med inflation och man missförstår liksom mycket saker i det här. Så att,
Men det blir ju också problematiskt om man hela tiden byter det man mäter och vilket sätt man mäter det på. För då kan du inte jämföra någon situation med någon annan. Och då är det helt omöjligt att veta vad du ska göra.
Ja, precis. Och det finns en anledning att man går över till KPIF då, liksom, utan räntor. För att liksom, nu slår ju räntan plötsligt så mycket liksom, i KPI, så då vill man ta bort det och så gör man ett nytt inflationsmått. Man kommer göra det igen. Och man kommer hitta nya inflationsmått som får inflationen att se lägre och lägre ut. Men nu har vi kommit så långt att det går inte ens att dölja det. Liksom. Nu pratar man om supercore i USA. Man ska ta bort allting i princip. Man ska ta bort shelter, energi, food. Liksom, för att, liksom,
ja. Jaha, vad ska det vara?
Vad finns kvar? Liksom? Jag vet inte. Men det är självklart. Man gör ju bara det här för att försöka skruva ner. Och det finns ju en anledning att man försöker skruva ner KPI, som vi har snackat om tidigare. Som har att göra med statens utgifter som är kopplade till KPI. Liksom,
det är
index.
Dumt att leva över sina tillgångar.
Ja. Och tyvärr är det många länder som har gjort det under lång tid här nu, så att nu börjar vi se konsekvenserna av det. Men det
Spännande veckor framför oss. Det ska bli, vi kanske ska säga någonting, vi pratade lite om, vi sa ju lite det här med okej, men om man nu ska bila ut alla insättare, alla depositors och då därmed alla banker, hur mycket pengar man kommer behöva trycka, och det skulle då skapa ett liksom superinflation-event. Tror du att det kommer leda till att börsen går upp eller ner?
Ja, nej, det är en bra fråga. Det är
liksom... När man vet att de inte kan höja räntan. Liksom.
Ja. Nej, men nominellt så tror jag inte börsen kan gå ner så mycket då, för att det finns ett golv där helt enkelt. Men om man, historiska paralleller tyder på att börsen tenderar att ralla efter såna här grejer, och sen kommer liksom kalabaliken igen och så det går i vågor det här. Så att ja, men bästa gissningen är att det kommer att vara extremt volatilt och liksom, det är bara hålla hatten. Och jag tror inte liksom, ja, man ska inte köpa aktier på lång sikt, tror jag inte. För att det är liksom, det är bättre att köpa råvaror, det är bättre att köpa guld. Det kommer spöa liksom spöa aktier.
Ja. Så hur känns det då efter så många år? Vi fick rätt.
Ja, du har ju haft extremt rätt faktiskt. Du, den här memot som du skrev om inflation liksom, och du har ju bankat bordet om det
här
länge.
Det här memot, du menar? Här memot, jag gick faktiskt igenom alla mina memot som handlar om inflation.
Ja, nej, men du har ju faktiskt haft sjukt rätt på det. Det är inte konstigt att du har uppmärksammats mer för det där faktiskt. Det är ju få som har haft så rätt som du har haft på, det, på den fronten.
Nej, men det tror jag för att det finns en generell missuppfattning om vad inflation är.
Ja.
Så att, ja, det är lättare att skylla på krig.
Ja, precis.
Det är enklare att förstå det än spridningseffekten.
Men man blir liksom feedad en liten falsk variant också hela tiden, för att centralbanken vill självklart skydda sin rygg, och liksom, man kommer att skylla det här på spekulanter, man kommer att skylla det på kriget, man kommer att skylla det på bankerna, allt möjligt liksom för att rädda sin egen rygg. Men det är så otroligt fegt, och liksom, ja, det är klart mänskligt, men jag tycker folk måste veta liksom vad huvudproblemet är.
Accountability är svårt, och kanske framförallt, jag menar, för det går ju heller inte som enskild person, alltså Powell kan ju inte sitta och säga det är mitt fel, för det är ju inte hans fel, och det är inte Bernankes fel enskilt heller. Kanske mer Bernankes fel än Powells fel i och för sig.
Ja, Bernanke var väl liksom, han startade i QE, så att han får liksom mesta skulden, kommer på den knäppa grejen.
Han fick en Nobelpris.
Ja, precis. Men det är...
Ja, okej. Okay, men vad ska man köpa då? Innan vi går tillbaka till blodbadet.
Ja.
Vår stackars portfölj.
Ja, vad ska man köpa? Det är väl samma som förut. Men det är...
Du rekommenderar guld alltså.
Det är så roligt att se. Vad ska man köpa? Alla vet redan svaret. Men,
ja, okej.
Okay. Men som sagt, bara liksom att det här är liksom, tror jag, det här är... tipping pointen, tror jag, för guld. Så att, ja, om man inte har köpt nu så måste man göra för att skydda sin köpkraft.
Ja, så, ja, men det var ingen rekommendation.
Det är ingen rekommendation. Det är bara Klappex här som ger rekommendationer.
Det är bara Klappex, ja. Han är vår finansiella rådgivare. Det är kanske därför allting går spagat idag. Så att, Klappex, det är ditt fel.
Ja,
ja, du har lyssnat på
Anti-Noll.